En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Nu landstiger man här och det blir en svår landstigning. Man är tvungen till slut egentligen att skjuta sig i land med understöd av ytfartyg. Och man måste ta det i flera vågor och så småningom så kommer man i land. Och så man lyckas både britter och amerikanare, för det är trupper både från den brittiska styrkan och amerikanska styrkan. Så småningom lyckas man då etablera sig och också få kontakt på stranden och så småningom komma i land. Men redan här inser man att det här kommer inte bli någon walk in the park, det här kriget. Utan tyskarna visar ju nu sin enorma skicklighet. Och då har vi den här Kesselring. Han visar sig ju vara en genial, helt enkelt, fördröjningskrigförare skulle man ju kunna säga. Och naturligtvis har han ju terrängen på sin sida.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden.
Välkomna till Militärhistoriepodden. Jag heter Martin Hårdstedt.
Och det här är Peter Bennesved.
Dagens avsnitt är den första delen av ett dubbelavsnitt. Vi ska behandla Italienfälttåget från 1943 och fram till början av 1944. När de allierade faktiskt når fram precis till Monte Cassino söder om Rom. Och det andra avsnittet då kommer vi ta upp och behandla det dramatiska slaget om Monte Cassino och hennes utveckling fram till slutet av helt enkelt krigsslutet. Men vi skulle väl behöva ha en bakgrund, Peter. Visst behöver
ja,
vi det?
Men precis. Ja. Jag tänkte ju öppna med att fråga om du vet vem Belisarius är. Känner du till han eller?
Ja, men jag vet inte om jag riktigt vågar svara på det, för jag är inte helt...
Ja, nu får du svara.
Inte bombis alltså. Nej, men jag säger nej, så får vi se vad du säger.
Okej, okay. Okay, men Belisarius var en bysantinsk härförare under de gotiska krigen mellan Byzantium och det som då var Västrom på 536, just det. Eller 500-talet efter Kristus. Och det här, Belisarius är egentligen den enda före det här allierade fälttåget in i Italien som har lyckats ta den italienska halvön från söder.
Ja, just det.
Mm. Ja, för det är inte så lätt att göra det. Och han gjorde precis som de allierade gjorde här, att han först landar i Sicilien för att sen ta sig vidare därifrån. Ta sig över med Messinasundet och sen in i Italien den vägen. Och sen följde han kustlinjen, den västra kustlinjen då, hela vägen upp till Rom och lyckas faktiskt belägra Rom. Och han är alltså den enda som har gjort detta. Och det tog 1500 år innan, nästan 1500 år innan de kunde göra det igen.
Men då tänkte jag kontra lite här, Peter.
Ja, kör.
Det finns två som har tagit Italien snabbt, direkt. Som inte har kört fast och behövt nöta ner det italienska motståndet. Och vilka två är det då?
Ja, men det är ju Hannibal och Napoleon måste det vara.
Nej, inte Hannibal.
Nej, när han misslyckas.
Ja, han kör ju fast vid
det. Ja, just det. Det är sant.
Nej,
ja,
men det var kanske lite hemma ja. För att du satte mig på plats där. Men,
ja.
Nej, men Napoleon är ju den ena, naturligtvis. Ja. Det är efter Marengo-fälttåget 1800 och så vidare. Men Charles den åttonde av Frankrike faktiskt, slutet av 1400-talet.
Okej, okay. Ja, han tar sig ner också.
Ja, och där kan man ju bara kommentera och säga det, att Italien är ju ett område som det har ju bedrivits oerhört mycket krig i, särskilt norra Italien. Och just under den här perioden där ju släkten Valois ju konfronterades faktiskt med Habsburgarna just i norra Italien. Så att Italien har man ju fört krig i. Och väl det som snart kommer här skulle jag anta som din poäng, det har ju framförallt varit i norra Italien. Där är det relativt lätt att underhålla arméer. Men det är ju inte där nu som de allierade ska landstiga, utan nej, det är precis. Ju söderifrån. Va?
Så är och man det. Kan väl säga någonting om varför det är komplicerat. Jo, det är för att den södra delen av Italien är ju väldigt bergigt. Nu är det ju i och för sig den norra delen också, men det finns ju en platå här lite i den norra delen som är betydligt lättare att hantera.
På slätten.
Ja, och det finns bara, till skillnad från den norra Italien så finns det väldigt mycket vägar. Va? Men i södra så finns det egentligen bara en väg, och det är den via Casalina som den här Belisarius gick. Men som också de allierade kommer försöka ta sig upp, för det som sen heter väg 6. Och idag är faktiskt autostrada nummer 1 tror jag den kallas. Jag satt och studerade Google Maps här för att försöka ta reda på vilken väg gick de egentligen. Mm. Problemet med den här vägen då, det är att den går ju igenom, eller problem och problem, men den går ju igenom de dalgångar som är möjliga. Och en av de dalgångarna är ju den här Monte Cassino-passet, eller Liridalen. Och det är där egentligen allt som blir liksom händelserna centrum. Men det är ju oerhört komplicerat att ta sig dit, och då måste man följa kustlinjerna.
Ja, och som jag minns så är den gamla romerska vägen går ju då på västsidan om Monte Cassino, man ser det ner mot det som väl är den här, vad ska man säga, riksväg 7 eller?
Ja, men precis, men de heter inte det nu mer, men de kallar sig riksväg 6 och 7, det är väl där i den gamla
40-talet.
Precis, det är den, så som det står beskrivet i litteraturen, men idag är det ju autostradas och grejer som är av en helt annat slag. Men hur som helst, det här är ju intressant, va? För att det kan man ju fråga sig, vad är det en galenskap att ge sig i kast med Italien på det här viset? Och det här är ju omtvistat. De allierade är inte riktigt överens om varför och syftet med det här och vad man ska landa i. Och jag tänkte vi ska börja med att prata lite. Vi har ju nämnt den Casablanca-konferensen redan innan Operation Torch. Vi har ju,
landstigningen i Afrika kan vi ju påminna om här.
Och den här landstigningen i Sicilien som egentligen är första steget, den har ju lyckats ganska väl. Montgomery har lyckats ta sig upp här nu med sina soldater. Men den huvuddelen av den tyska styrkan som finns där lyckas faktiskt ta sig över till Italien relativt oskadd efter ett hårda strider runt Etna.
Och jag skulle ändå, då ju precis ändå, jag håller ju med om att den är en framgångsrik så tillvida att man tar Sicilien, men just att man väl ändå får säga att förhoppningen att ta de här och ringa in de tyska styrkorna, det lyckas man ju inte med. Och det, det gör ju att tyskarna fortfarande har ju en operativ styrka av god kvalitet att använda här.
Precis, så att de är på, även om de är på defensiven så att säga, så är de på intet sätt mer kämpade, utan de har ganska bra utgångsläge i Italien för att försvara sig. Och då har man ju framförallt de här, ja det är någonting av det svåraste man kan göra i krigskonsten vid amfibieoperationer, som man tänker sig att man helt enkelt ska hindra de allierade i vattenbrynet.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men jag tänker att vi ska prata lite om varför de är oense också. Vad är det de vill här? Churchill har ju en idé, och det är egentligen han som huvudsakligen driver det här om att vi ska ta Italien. Och det är ju för att de delvis har press på sig från Stalin nu, att de måste lätta från trycket på östfronten genom att dra tyska soldater och förband ner till Italien också, och liksom sabotera det logistiska flödet här. Huruvida det lyckas är lite oklart, men det kan vi återkomma till. Nästa sak är ju också att Churchill har ju rätt klart framför sig, han ser ju någonting mot slutet av det här kriget, och han vill ha allierade soldater på marken i södra och östra Europa som kan konkurrera med den inkommande röda armén. Och det är ju miljontals soldater vi pratar om.
Ja, han tänker sig liksom en stålnäve upp i södra Tyskland för att blocka ryssarna, ja. Helt enkelt. Det, så är det ju.
Precis, så det hade han väl, det kan man väl ge delvis rätt i, att det var kanske klokt.
Ur ett strategiskt perspektiv i alla fall.
Ja. Mm. USA då, de har ju lite andra. De rider ju in som cowboys för andra gången. Och lever enligt den här principen att vi ska ta den kortaste vägen. Så de vill ju egentligen bara gå rakt på Berlin. Men det vill ju inte Churchill. Han menar ju att Europa är inte moget för det än. Vi måste först jobba oss in i periferin runt. Britterna har ju också goda erfarenheter av att bli utkastade i Europa, så de är betydligt mer försiktiga. De har också resursbrister i form av soldater på ett sätt som amerikanerna ännu inte har drabbats av. Så det här är ju de kommer in med två helt olika filosofier i den här invasionen, som är rätt intressant. Jag vet, man tänker sig de allierade som samspel det här, men det är de verkligen inte. Eisenhower har en helt annan idé om vad han vill göra än vad Churchill har. Och det här kommer ju också att spela en hel ganska stor roll för det här. En tvistefråga är ju de här skeppen då, landstigningsfartygen. Ja, för vad är målet? Det övergripande målet är ju att de ska ta Europa nordväst, alltså via Normandie så småningom.
Ja, eller ett alternativ på västkusten.
Det är väl det man tänker sig, att det är den snabbaste vägen mot Berlin. Och det är ju där som Eisenhower verkligen slår till så snabbt som möjligt, men Churchill vill inte detta. Men för detta krävs ju en enorm styrkeuppbyggnad. Alltså, både du och jag, Martin, har lite svårt att förstå det här med de här landstingsfartygen. Men som jag har fattat det, så har man prioriterat inom skeppsbyggnadsindustrin här nu då, så har man prioriterat rena krigsfartyg i den första delen. Och det tar egentligen hela 42 för bland annat amerikanerna att producera upp den här enorma mängden av landstigningsfartyg som man behöver. Och Churchill vill ha dessa för att använder dem i Italien, medan Eisenhower vill helst använda dem bara direkt mot nordvästra Europa.
Ja, och sen är det ju där också att man kommer överens om och tänker sig en diversionsmanöver som är kopplad till Normandie, nämligen att man ska landstiga i södra Frankrike.
Och det kommer sen. Ja, men det kommer sen. Vi tar den sen, för det är det som är intressant här, att det där målet som du pratar om nu, det som ska bli Operation Anvil, det har man inte klart för sig innan man invaderar Italien. Det som är intressant är att man ger sig i kast med Italien utan att man egentligen har något strategiskt mål. Det övergripande målet är bara att slå ut Italien från kriget. Men sen vad som ska hända när alla trupperna är på marken, det vet man inte riktigt. Man har ingen riktigt bra strategi för det. Och det är det som är så här, den här konferensen i Teheran, vi kan prata lite om det om den sen, men där kommer man fram till att okej, vi kan ju utnyttja Italien. Men sen har vi en annan faktor här, att USA, och det här är intressant också för de som har följt oss och när vi har pratat om andra världskriget här och kriget i Stilla havet och Pearl Harbor. USA är ju väldigt måna om att säkra Stilla havet, men Churchill har lyckats övertyga Roosevelt och Eisenhower att det ska vara Tyskland först. Så att Churchill är rätt mån om att se till så att det blir stridigheter ganska snart, att amerikanska soldater blir liksom investerade i Italien och att man får till den här landstigningen för att inte amerikanerna ska så att säga byta fot och vända och gå mot Stilla havet istället med sina styrkor. Så det där finns ju också då lite grann i bakgrunden. Britterna vill också hjälpa till i Stilla havet, men för det måste de ju ha sin medelhavsflotta säkrad. Då behöver man ta Italien. Så det finns massa sådana här saker som händer samtidigt som är intressant. Men just där att, ja men vad händer sen? Vad ska vi göra med Italien sen? Och sen har vi Mussolini. Jag vet inte, vill du säga någonting om Mussolini? Jag vet att jag har läst in det mycket på han.
Det skulle vi kanske vara överdriva. Men jag tycker att jag håller med dig om det där. Att egentligen är det ju så att bara det faktum att man ju är på väg över med sina sundet från Sicilien och inleder den där landstigningen, så är det ju så att Mussolini är ju egentligen, eller hoppet från Sicilien, Mussolini är ju egentligen redan utslagen. Han är ju egentligen redan borta. Så det finns ju egentligen inte det incitamentet heller egentligen då. Så Italien är ju inte inget egentligen verkligt hot, utan det är ju som du säger, det handlar ju om då i så fall att man liksom vill minska möjligheterna för tyskarna att använda de italienska resurserna.
Men det betyder ju, men det blir ändå en tvistefråga. Det är ju det som jag tyckte, att få blotta min egen okunnighet här, att med, genom att Mussolini försvinner från regeringsmakten, så betyder det dels att hans roll är inte färdig än, att han kommer fortsätta att vara en aktör i det här, men två, att det är faktiskt inte solklart vad Italien ska göra efter att Mussolini har försvunnit. Så det är ändå, de har ju en önskan om att förbli neutrala, men förvägras detta av de allierade.
Ja, eller jag tycker så här, att Mussolini skulle inte jag vilja säga är en aktör efter att han ju så att säga försvinner. Och
han är bara marionett.
Han är bara en marionett, och han tillfångatas ju först bort i norra Italien. Sen fritas han ju väldigt märkligt den 16 september. Och då har man ju diskuterat väldigt mycket över det där. Den där bevakningen av honom var väl kanske inte fullödig. Det finns många som menar att man lät det där inträffa till och med. Men han fritas, och sen så sätts han som en marionett, kan man säga, ledare för den här Salo-republiken i norra Italien. Som är en mycket, mycket mörk historia i andra världskrigets skeende. Därför att där börjar man ju på allvar att samla upp italienare av judisk härkomst till exempel. Och där begås det väldiga övergrepp på ett sätt som inte hade skett i Mussolinis Italien faktiskt tidigare. Det blir en verklig sån där nästan extrem nazi-republik det där. På ett väldigt otrevligt sätt. Så att han spelar en så ska vi säga, beklaglig roll. Och sen avrundas det ju hela tiden, som vi kan komma till sen då, att han ju så småningom kommer faktiskt att dö. Det kommer kosta honom livet här. Men precis som du säger där, men jag skulle vilja komma in på ytterligare en sak här. Att,
ja, kör.
Ja, men att Italien kommer ju också att tvingas lämna alla de här områden de ockuperat. Det är södra Frankrike, det är delar av Grekland, det är upp i övärlden, längs med kusten upp mot Trieste och så vidare in mot Venedig. Och här händer ju någonting som är väldigt brutalt och samtidigt märkligt, nämligen att tyskar tillfångatar ju italienska soldater och avbeväpnar dem. Och ger dem ultimatum. De får egentligen två egentliga val. Ja, det ena är att fortsätta slåss på den tyska sidan. På den tyska saken. Eller att helt enkelt bli fångar och får man väl säga straffarbetare. Fångarbetare i Tyskland. Så här skickas nu 700 000 infångade italienska soldater. En del väljer att fortsätta slåss. Faktiskt. Men i några av de här tillfällena. Bland annat på Korfu, men också kanske den plats som är mest känd i det här avseendet, så gör man motstånd. Man vägrar att lägga ner vapen, man vill inte bli vägskickad i Europa. Man vill helt enkelt få garantier om att man ska få åka hem till Italien. Och bland annat på ön då, Kefalonia, så genomför tyskarna helt enkelt avrättningar av italienska soldater i september 1943. Man vet inte exakt hur många, det finns siffror upp till 5 000, men man menar att det kanske ändå inte handlar om mer än under 2 000. Och det är den här 33:e infanteridivisionen då, Acqui, som helt enkelt råkar ut för den här väldigt, väldigt brutala behandlingen. Och jag kan tipsa lyssnarna och även dig kanske här, att det finns en film om det här som heter Kapten Corellis mandolin. För mig lite sådär kanske romantiskt drabblig, om jag får uttrycka mig så då. Men den fångar på, och den är ganska brutal, så jag rekommenderar den ändå.
Jag vill bara tillägga för lyssnarna att Martin är egentligen en väldigt känslosam person och han tycker om att kolla på romantiska filmer.
Så hur som helst i alla fall så kan man säga då att det här är ju ett enormt krigsbrott, får man ju säga. Det får man sig. Det är ju självklart att det är det. Och egentligen ställs ingen på allvar inför rätta av det här, men det döms i alla fall i Nürnbergrättegångarna sen en general Hubert Lantz som är formellt ansvarig för det här. Jag tror att han får 12 års fängelse eller någonting sånt då för det här. Men
Men du, de där 700 000 soldaterna, ja, kommer ju också...
Tvångsarbetare i Tyskland, ja.
Ja. Jag snappade upp detta jag ska säga, jag kan tipsa lyssnarna också om att jag har läst ganska ingående Slaget vid Monte Cassino av Matthew Parker, som jag tycker var en jättebra bok som man gärna kan läsa. Den är rätt tungrot, men han skriver det där. Men jag undrar, vet vi någonting om vad som hände med dem sen, eller... Har du snappat upp någonting om vad som skedde med dem?
De kommer tillbaka i stor utsträckning, som dör ju naturligtvis en del. Men det är inte, det är inte så att de dör i samma utsträckning som tvångsarbetare i allmänhet. Ja. Men det är ju ganska, tycker jag, fascinerande här hur man behandlar. Alltså, tänk dig att man går alltså från att vara vapenbröder, och Hitler ju faktiskt arbetar väldigt intensivt för att liksom rädda Mussolini, men att man behandlar de här italienarna ihop, alltså som förrädare. Det visar ju på något sätt ändå den här brutaliteten och väldigt beredheten till att verkligen gå väldigt långt, tycker jag, i den tyska krigsmakten. Och det är ju inte så att det är en SS-förband som genomför det här, utan det är representanter för Wehrmacht. Mm.
Men det som jag tänker vi kan reda upp lite varför det här händer också, det är ju så att Italien ingår i ett vapenstillestånd faktiskt innan den här invasionen, som vi ska prata om alldeles strax, så ingår man ett vapenstillestånd redan den 3 september, men det tar 5 dagar innan man kungör det via radio. Alltså den 8 september så är man i vapenstillestånd med de allierade. Och det som anledningen till att man vill vänta med det här, det är ju att man är rädd för att de tyska soldaterna helt enkelt ska ta över, ska avväpna, ska befästa alla positioner som italienarna tidigare har haft. Så man vill försöka...
Det här som vi beskrev här.
Så man vill egentligen vänta med det här tillkännagivandet så länge det går, så att man så de allierade istället kan ta över de här positionerna. Och det är ju därför som tyskarna också känner sig väldigt osäkra på vad de har i den italienska krigsmakten här. För att den italienska regeringen vill egentligen, efter att man har kickat ut Mussolini, vill hålla sig neutrala. De allierade vill ha över dem på sin sida. Tyskarna och sin sida vill ju att de ska fortsätta strida och bilda den här vansinniga republiken i norra. Så att det finns de här slitningarna som förklarar lite varför man beter sig så här.
Och så bygger man ju förutsättningarna liksom för ett inbördeskrig här ju, italienare mot italienare. Och sen kanske vi ska säga det då, att här genomför ju då tyskarna en operation som är planlagd, och det är ju faktiskt Rommel finns med och tar kontroll över norra Italien. Det kan man nämna här. Och sen Kesselring, som ju är en intressant person här, så generalfeldmarskalk Kesselring, faktiskt Luftwaffenchef, men naturligtvis utbildad i den här militära eliten i Tyskland, är ju den som nu kommer att organisera motståndet mot den här allierade landstigningen, 10:e armén i södra Italien. Och så tycker jag väl att vi ska nämna här också att i det här vapentillståndet ingår ju också att man ska ju få då, den italienska flottan ska ju segla till Malta, eller hur?
Just det.
Och här sänker ju tyskarna.
Ja. Alltså jag vill säga fascinerad. Det finns något som heter Fritz 10. Ett kodnamn för en slags sjömålsrobot.
Tidig sjömålsrobot, får man säga.
Ja, typ den första sjömålsroboten egentligen. Och som används nu framgångsrikt av ett specialförband som finns i Frankrike, som används för att sänka den här. Jag vill gärna läsa på lite extra om den. Den är väldigt speciellt. Den är alltså radiostyrd. Jag läste på lite hur den funkar. Då sitter de alltså i de här bombplanen då. Och ett problem när de har släppt den här sjömålsroboten som heter Fritz då, är ju att du ska ju radiostyra den med någon slags... apparatur som man har då, men då måste flygplanet sakta in väldigt mycket. Så då får göra de släpper bomben och sen gör de en ganska rak stigning så här för att verkligen bromsa in så mycket, och då gör man sig väldigt känslig för Det som får ner hastigheten, men också att man liksom stannar över målet.
Här luftvärnseld.
Ja, och sen får den här, den som ansvarig för bombarna, får sitta och försöka styra ner den. Det är alltså en bomb som inte, den har ingen raketmotor eller någonting sånt, utan den är liksom, den faller bara, men den har några radostyrda vingar som man kan liksom manövrera den med och sen så föra in den mot målet. Och denna, en av dessa 10 bomber som skickas mot den här Roma träffar rakt ner i ammunitionsförrådet och det här skeppet sjunker omedelbart. Det är ganska tragiskt faktiskt. 1400 eller 1390 personer dör i princip omgående av den här smällen.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ska vi ta Messinasundet?
Ja, jag tycker det. Och där går man ju över då redan den 3 september. Och Montgomery är ju med här fortfarande. Han kommer ju sen att lämna, för han får ju nya befälsuppgifter inför Normandie, då, landstigningen. Men han får ju uppgiften att kliva över då och ta de södra delarna av Italien. Och så skickar man in faktiskt då kommandotruppen för att ta då Taranto, basen upp Taranto, bukten då. Och sen så bestämmer man sig för att genomföra en ordentlig landstigning vid Salerno då. Operation Avalanche.
Och för bara förtydliga, Salerno ligger alltså på andra sidan bukten från Neapels.
Ja, västkusten.
Är det? Ja.
Mm. Och där får man, tycker jag, är fascinerande nu att nu har vi en räcka sådana här landstigningsoperationer. Vi pratade ju om Sicilien. Och de här trupperna alltså nu som man sätter in, de kommer alltså från Oran, Tripoli, Sicilien. Det är ganska fascinerande. Och de landstiger vid Salerno. Man kan väl också nämna då att vad gör tyskarna nu då? Man tror att man ska kunna landstiga utan att tyskarna är förberedda. Så är det ju inte. Utan alla de här operationerna som vi pratar om, kriget överhuvudtaget i Italien, är egentligen bitvis lite bortglömt i vissa avseenden, därför att det pågår ju liksom samtidigt som kampen på östfronten, och det har ju kommit väldigt mycket skuggan av Normandilandstigningen. Men det är så att här utkämpas ju, Peter, de mest våldsamma, blodigaste striderna mellan de västallierade och tyskarna.
Mm.
Alltså inte under hela kriget, för det är ju naturligtvis på östfronten. Och man räknar ju mellan nu här september 43 och fram till april 45, så räknar man ju att de allierade förlorar bara i stupar ungefär 60 000 man och tyskarna 50 000 man. Så det är stora förluster, och det har ju att göra med, som du har varit inne på, den svåra terrängen. Och det kommer vi att utveckla ännu mer när vi sen kommer in på slagkasino. Men nu landstiger man här, och det blir en svår landstigning. Man är tvungen till slut egentligen att skjuta sig i land med understöd av ytfartyg. Och man måste ta det i flera vågor, och så småningom så kommer man i land, och så man lyckas, både britter och amerikanare, för det är truppen både från den brittiska styrkan och amerikanska styrkan, så småningom lyckas man då etablera sig och också få kontakt på stranden och så småningom komma i land. Men redan här inser man att det här kommer inte bli någon walk in the park, det här kriget. Utan tyskarna visar ju nu sin enorma skicklighet, och då har vi den här Kesselring. Han visar sig ju vara en genial helt enkelt fördröjningskrigförare skulle man ju kunna säga. Och naturligtvis har han ju terrängen på sin sida. Det är svårt att landstiga och direkt så möter man sen berg och höjder. Och det är ju terrängen gynnar på alla sätt en försvarare.
Mm. För att det är intressant där, för att övertaget som de allierade har är ju dels att de har flottan här, va? De har också luftunderstöd från Sicilien. Det är ju en av orsakerna, det glömde vi säga tidigare, men det är ju en av orsakerna till att man vågar sig pågå i den södra delen, för det här är där man kan påräkna luftunderstöd. Men det är ju också så att de har ett övertag i antal pansar. Men i den här bergsterrängen så har man ju ingen nytta av det.
Det är inte så mycket nytta i alla fall, så kan man väl uttrycka sig. Eller mindre nytta. Mm.
Ja, alltså den här motoriserade typen av krigföringen har inte samma effekt.
Nej. Och sen skulle jag säga då så här att tyskarna då, det här, de sätter in ett motanfall den 13 september, lyckas ju samla sig till det och gör det. Och precis som du är inne på här, det som fäller liksom avgörande, det är ju att den amerikanska flottan kan bidra då med två stridsfartyg som liksom kan helt enkelt skjuta bort den här motanfallet. De har också med granatkastar när understöd kan man få stopp på det här tyska motanfallet. Så det är den här eldkraften, och det kan man ju nämna då att det här USS Mayo och USA Brooklyn är de här två fartygen då som... Men man kommer i land så småningom, och de här brittiska styrkorna då som finns, som har gått till land tidigare, de är Montgomery, de kan liksom följa upp den här, och till slut så tvingas då tyskarna att retirera. Och här är väl någonting som är intressant nu då, därför att då tänker man ju så att nej, men tyskarna kommer ju nu att kasta sig tillbaka till Rom, ända upp till Rom. Men det gör de ju inte.
Nej.
Nej. Utan de för ju nu en fördröjningsstrid, man ska inte strida, det är ju inte så att de försvarar varje meter. Men det blir ju mycket värre här, utan de kommer ju att jobba sig bakom och sätta sig fast då norr om Neapel, eller hur? Så är det ju.
Ja, precis. Och det är ju vid Monte Cassino och Liridalen som det här. Och man bygger upp, men det finns två olika linjer här. Den ena är Reinhard-linjen. Och den har jag fattat det som att den här ger man upp ganska snart.
Ja, det är det som brukar ibland. Ja, ibland brukar man prata om vinterlinjen. Alltså där man sätter sig. Och den är man tvungen så småningom att utrymma. Och sen då kliver man ett snäpp längre bak då, upp till, som du säger, Casino-massiven här. Och där visade det sig att det blir väldigt, väldigt svårt för de allierade.
Men vi har också, jag vet inte, man landstiger i Bari också i ett senare läge i oktober.
Ja.
Och så kommer in från olika håll här nu och tar den här luftflygfältet i Foggia.
Mm. Östkusten pratar ju.
Ja, precis. Mm. Det är också någonting som är... Jag tycker att det är intressant här, för vi kan prata lite om de olika... inställningarna, för att någonting som framgår väldigt tydligt när man läser Matthew Parkers bok, det är ju att det är lidandet. Så alltså, du har varit inne lite grann om att man tar enorma förluster. Men det här, det är ju första gången som amerikanare liksom möts av den här typen av, ja, av demokratisk krigföring, eller vad man ska kalla det. Att de är där av lite oklara skäl och möts av den här metalltuggen egentligen och har jättesvårt för att ta sig över de här bergen. Pansaret hjälper inte i sån stor utsträckning som man har tänkt sig, utan det blir väldigt primitiv typ av krigföring upp på de här kullarna. Men Mark Clark då, som är den här befälhavaren, har ju, han har blivit beskylld för att vara någon slags lite effektsökare och väldigt mån om att framhäva sig själv som hjälte. Men samtidigt har han varit beskriven som en god organisatör och sådär. Men han har ju en förmåga här nu att bara kasta in mer och soldater hela tiden. Mer infanteri, bara trycka på. Medan britterna har en liten annan inställning och som då kommer fram väldigt tydligt i den här offensiven, att de är betydligt mer återhållsamma. De är väldigt mer försiktiga med sina, när de använder sina, när de trycker på och gör anfall. Och detta förklaras då med att de har en helt annan typ av, ja, de har ju erfarenheter av att bli utkastade från Grekland och från Dunkirk.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Det är spännande, jag vet inte om det liksom har så jättestor betydelse kanske med amerikanska förbanden här. Många kommer från Texas. Det är ganska fascinerande faktiskt. Man funderar ju på, de kommer från Texas borta i liksom amerikanska västern, hamnar här på den italienska. De är ganska långt hemifrån och det är kanske en självklarhet. Britterna har ju förband från Kanada, bland annat trupper som är grästra, de som har landstigit vid Dieppe. Den här misslyckade räden vid Dieppe som jag hoppas vi ska återkomma vid något tillfälle. Min pappa pratade alltid om landstigningen vid Dieppe. Där man testar Atlantvallen och de har stora förluster. Sen har man trupper från Nya Zeeland, franska Marocko och från Polen. Och, så att det är en brokig samling faktiskt.
Att de där är ju intressanta också, för att de funkar ju som hand i handske i den här miljön också, speciellt de här nordafrikanska soldaterna.
Ja, som Marocko, som kan ju de här bergstrakterna, och vi ska inte gå händelserna i förväg här, men de här trupperna kommer ju sen visa sig vara tämligen avgörande faktiskt för att liksom penetrera den här befästningslinjen då som tyskarna bygger upp. Man kan väl säga så här att laguppställningen är väl lite så här, för att använda lite sporttermer, att de allierade har 9 divisioner här inledningsvis. Och tyskarna har 9 divisioner. Det är inget bra utgångsläge för ett anfall. Eller hur? I den här terrängen. Och man behöver alltså en större kraftuppbyggnad. Samtidigt som man diskuterar hela tiden vilka förband kan vi nu avvara och skicka upp till England för att förbereda den här stora landstingen i Normandie. Så det är en väldigt svår sits som den här Alexander överfällavaren här har. Så jag vill kommentera en sak till, och det är att de tyska förband som sätts in här, det är högklassiga förband, för det är det tyska överkommandot strategiska reserv. Så det är trupper av god kvalitet. Och det är också att när det håller på att gå riktigt illa för tyskarna inledningsvis, då skickar man till och med faktiskt pansardivision från östfronten som man sen skickar tillbaks. Men det är viktigt här i alla fall för Hitler att det inte brakar samman, för det går illa på östfronten. Och det är så att man lyckas ju ganska framgångsrikt snabbt stoppa upp den här allierade frammarschen. De får ju tugga sig fram, och det är ju först liksom vid årsskiftet 43-44 som man stabiliseras vid den här fronten. Och man kommer ju kalla den här linjen som man bygger ut nu här för Gustav-linjen, eller hur? Mm. Och det är kanske att lite förenklar det hela, att det är inte bara en linje, utan det finns ju djup i det här försvaret. Och otroligt raffinerat liksom försvarsbygge med djup med försvarsnästen och i den här höglänta miljön, och där ju det blir otroligt svårt att, som du säger, man kan inte genomföra liksom anfall med pansarunderstöd. Och där längre västerut, där det ju så att säga planar ut mot havet, ja, där är ju problemet att det finns ju de här floderna som sätter stopp för ett sånt här pansaranfall.
Och just det, de var svåra att ta sig över.
Ja, ta sig över. Och man har stora förluster. Mm. Så för alla sånt här vattendrag så är tyskarna skickliga på att liksom hålla emot och tvinga fram stora, stora förluster. Och det är ju av det här skälet har vi redan varit inne på som det här blir ett väldigt, väldigt blodigt. Och får man uttrycka sig så, köttigt krig. Alltså man får trycka sig igenom på ett väldigt brutalt sätt då.
Mm. Det finns en bergsknalle där som är på andra sidan, Monte Cassino, som heter Monte Camino, som inte är blandas ihop. Och där, den kallas ju för Million Dollar Mountain. Att det är så, jag tycker det är ett ganska intressant exempel på hur den här krigföringen kunde fungera då, uppe i de här bergen. Att man hade varit tvungen att ta av med enskilda infanteriframstötar och sen så sköt man dem med artilleri, för det hade man var överlägsna, de allierade var överlägsna i mängden artilleri här, men det var väldigt få tyska soldater som behövdes för försvaren där, så man, det var väl någon smart människa som räknade ut att det hade kostat ungefär motsvarande $1 million i form av artilleri.
Just det.
Granater för att slå ut den här lilla truppen som fanns där uppe.
Och sen har ju tyskarna fördelen av att de befinner sig ofta högre upp. De kan leda eld. Det är också så väldigt svårt att använda det där artilleriet effektivt. Var ska man skjuta? Var finns de någonstans? Det är inte så lätt att hitta bra mål för artilleriet. Och sen blir det väl på det här sättet, Peter, att man mitt där uppe på den där liksom klippansatsen finns ju det här klostret Monte Cassino, eller hur va?
Mm.
Och då undrar man ju på en allierad sida lite, vad använder tyskarna det där klostret till?
Nej, precis, det är det som är frågan. Kan vi ta bara innan här, att i oktober så har man ju tagit Neapel.
Ja, det har man gjort.
Så att innan vi kommer till Monte Cassino så kan man konstatera att man egentligen lyckats med de första krigsmålen här nu. Och egentligen att dels få ut Italien. Neapel är helt sönderslaget. Det är bara fullkomligt sönderbombat. Det är ett stort civilt lidande här också som pågår. Men då är ju frågan här nu, hur ska man ta sig vidare och vad ska man göra? Och då, samtidigt i januari 1943 så pågår ju Teherankonferensen.
Ja, eller det är ju redan i december faktiskt.
Ja, är det december? Ja. Och det är här man då bestämmer sig för att man faktiskt ska gå mot Rom. Och att faktiskt ta Rom.
Ja, av det så där att, skälet som jag ju var inne på lite för tidigt, ja. Här, nämligen den här Anvil, den här diversionen. Eller egentligen är den ju inte det från början, utan det är ju egentligen liksom det där sättet att man ska sätta press på tyskarna i Frankrike. Men det blir då en sån där diversionsmanöver som ju inte ens liksom Eisenhowers stabschef egentligen tror på. Han tycker det är en bortkastad operation, men nu har de ju fått order om att göra det, och det ligger ju också liksom i, handlar ju om politiken här mellan de allierade. Och då blir det väl på något sätt som vi uppfattar det att nej, men man kan inte genomföra en operation om man inte tar området norr över Rom. Och så man måste förbi Gustavlinjen och Monte Cassino för att det där ska vara liksom möjligt. Och det har ju att göra med då räckvidden för de här landstigningsfartygen och så vidare.
Mm.
Så att här står vi ju nu i januari 1944, och det hela har ju faktiskt kört fast, och man är ganska bekymrad på den allierade sidan, eller hur? Och man funderar ju väldigt mycket på de olika planer för hur man ska ta sig igenom här. Och vi kan väl inte säga så här mycket i alla fall, Peter, att man funderar ju för det första då, som jag sa, på vad använder tyskarna klostret till? Vad har det för betydelse? Det ligger ju här nämligen ett kloster uppe, det har vi anledning att återkomma till lite mer om det. Och man genomför ett första försök, så mycket kan vi väl säga. Den 17-25 januari så genomför man då ett anfallsförsök att slå sig dels vid floden. Och tanken är ju liksom på något sätt anfalla Monte Cassino massivt och samtidigt komma igenom då på de här vägarna längs med kusten. Men här kör man ju fullständigt fast. Och här har vi ett dödläge. Och frågan är ju nu hur man från allierad sida löser den här situationen, och det kan vi väl lämna egentligen lyssnarna med den cliffhangern här att
absolut.
På det här första anfallen kommer det att följa nu tre ordentliga offensiver. Och så får vi se vad som händer, Peter.
Absolut. Jag tycker att vi kan stanna där och sen känna oss nöjda med det, för att det här Monte Cassino rätt speciell händelse också. Det blir en stor medial händelse över hela Europa egentligen. Och jag tänkte att vi ska prata om det i nästa avsnitt med att det här är ett medialt krig med, så på ett intressant sätt.
Men jag tänkte att jag skulle avslöja en sak i alla fall till.
Ja, avslöja.
Under den här första då försöket, 17-25 januari, så genomför man ju faktiskt då ytterligare en landstigning. Landstigningen vid Ansia, eller hur? Och den landstiger man den 22 januari. Och det är alltså norr om Gustavlinjen. Så att läget är den att man har kört fast framför Monte Cassino. Men man har genomfört en, inledningsvis åtminstone kan vi ju säga, lyckat land. Man kommer i land, man överraskar. Och så får vi se hur det går. På återhörande.
Tack ska vi ha.
Tack ska vi ha.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.